Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Skolan har ju blivit en het fråga inför valet. Av den anledningen har jag, Leif Bratt, bett om ett samtal med två representanter för Lärarförbundet, nämligen Ulla-Karin Ervik och Katarina Sparvart, som jag vill ska ge sina synpunkter på skolsituationen nu och vad de vill förändra. Men vi kan väl börja med att ni berättar vilka ni är och era roller i Lärarförbundet.
Jag heter Ulla-Karin Ervik och jag är fritidspedagog och är anställd på Strandskolan just nu. Och det är mitt 15:e år i kommunen jag är inne på. Och lika länge har jag varit engagerad fackligt nu som ordförande i Lärarförbundet.
Här i Tyresö?
Här i Tyresö, ja. Och det är väl mitt 5:e år som ordförande.
Och jag heter Katarina Sparvart. Jag jobbar som speciallärare nu på Nypkärs skola i Tyresö. Har jobbat i 20 år i skolan men som klasslärare från början. Och nu har jag också börjat engagera mig fackligt. I 6 år har jag suttit i styrelsen och min roll är vice ordförande.
Då undrar jag så här. Varför tror ni att skolan har blivit, ja, som jag förstår från er, den viktigaste frågan i det här valet som är i antågande? Varför anser ni att det är den viktigaste?
Ja, det är ju helt enkelt så att dagens barn och elever, det är de som utgör morgondagens vuxna. Det är de som formar framtidens samhälle. Därför är skolan det viktigaste. Och allt börjar med en bra lärare. Självklart finns det många viktiga frågor i valet. Men utan en bra skola får vi inga sjuksköterskor, ingenjörer och forskare. Vi vill minska arbetslösheten i framtiden, måste vi investera i utbildade lärare idag. Regeringen har ju pepprat skolan med olika reformer. Vi har nyligen infört en ny skollag som också tar kraft och resurser. Och det är inte vad skolan behöver. Vi behöver fokusera på det som är viktigt. Det vi också behöver, det är en ökad vuxentäthet med framförallt utbildade lärare. Och då menar jag högskoleutbildade förskollärare och lärare och fritidspedagoger. Vi behöver också se över hur stora elevgrupperna är och hur de ser ut och hur sammansättningen är. Och det finns ju en lag om kränkande särbehandling som ska garantera elevernas trygghet och trivsel. Det är jättesvårt att leva upp till den med hur skolan och lärartätheten är utformat i dagsläget. Men kan man leva upp till det, då får man trygga elever som när de kommer in från rasten kan fokusera på skolarbetet istället för att grubbla över konflikter som har hänt. Och om vi då får den tiden att fokusera på lärarnas sociala förmåga, då får vi också möjlighet till personlig vägledning av de här eleverna som leder till högre social kompetens hos morgondagens vuxna. Vi får alltså ett bra samhälle i framtiden om vi får de resurserna till att möta varje elev. Oavsett vad debatten handlar om jobb, välfärd eller ekonomi, så börjar allting med skolan. Ska vi reparera i efterhand eller stärka på förhand, är väl det man egentligen ska fråga sig. Vad är viktigt? Jo, att allt börjar i skolan. Vi måste sätta skolan först, det tjänar hela samhället på.
Det där lät på mig lite mer allmänt. Men vad skulle du säga, det här är ju ändå Radio Tyresö. Mm. Skulle du kunna beskriva situationen i Tyresö utifrån det där önsketänkandet som du nyss presenterade? Har vi kommit dit i Tyresö eller halkar vi efter?
Ja, det har precis kommit en resultatsammanställning som är gjord nu under sommaren om elevernas resultat i Tyresö. Och den säger att betygen ökar för årskurs 9 i Tyresö. Den säger också att flickor presterar högre än pojkar, ungefär 33 meritpoäng. Den säger också att andelen behöriga elever till gymnasieskolan har ökat med 1 procentenhet. Och att de flesta eleverna som får underkänt får det i ämnena matematik, fysik och kemi. Så ser den generella sammanfattningen ut av den resultatrapporten, och det ser ju bra ut. Men tittar man lite mer på kolumnerna till exempel i den här resultatsammanställningen, så kan man se att den skola som presterar bäst har ungefär 50 meritpoäng mer än den som presterar sämst.
Kan du förklara meritpoäng för det?
Ja, om vi inte pratar meritpoäng istället pratar om hur många elever som har nått alla mål, så förstår man kanske bättre vad skillnaden består i. I den skolan som har sämst resultat så är det drygt 50% av eleverna som klarar alla mål och är den som har bäst resultat drygt 95%. Det är ganska stor skillnad. Alltså nästan alla är den bästa och bara hälften i den sämsta skolan i Tyresö. Och det här är någonting som vi behöver ta fasta på. Alltså likvärdigheten på skolorna i Tyresö. Det är ju så att vi får en skolpeng. Alla elever får samma skolpeng. Exakt lika mycket pengar. Sen finns det ett socioekonomiskt bidrag. Och det finns lite pengar till BIBAS som betyder barn i behov av särskilt stöd. Men alldeles för lite. Det täcker inte alls upp de behoven som finns. Det finns större behov i vissa områden i Tyresö än i andra. Och de pengarna som pengarna fördelas, det täcker helt enkelt inte behoven. Sen är det dessutom så att för ett par år sedan så infördes nya regler kring lokalhyra. Det vill säga att skolorna själva fick stå för del av lokalhyran. Det som var olyckligt var att den här förändringen kom exakt samtidigt som en annan förändring som man kallar för en skola för var och en. Vilket bygger på en forskning om att elever som går i mindre grupper inte klarar sig bättre ut i samhället. Utan ambitionen var att få bort de mindre grupperna och att de eleverna som gick i de grupperna skulle ut i klasserna. Vilket också hände. Det är bara det att den här lokalhyran gjorde att man var tvungen att spara in på lokaler. Alla lokaler kostar pengar och alla bredvidlokaler försökte man då sålla bort. Så alla skolor har förtätats och så försöker man hyra ut andra lokaler för att man ska slippa ta kostnaderna för dem. Och de här två var väldigt olyckliga att det kom samtidigt dessutom. Gjorde ju att det blev mycket sämre förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd. Och de har vi på framförallt några av skolorna i Tyresö som har mycket stor andel med barn i behov av särskilt stöd. För att en skola för var och en ska fungera så krävs det att man har lokaler så man kan gå iväg om det är så att det inte funkar i stor grupp. Det krävs att man har personal som kan ta hand om de här eleverna som ibland inte fungerar i stor grupp. Ibland funkar det, ibland gör det inte det. Det krävs att det finns en kompetens. Och det krävs att man har resurser i form av material, datorer, vad det nu kan vara. Och det här kostar pengar. Och pengar som inte finns. Och tyvärr så är det ju så att väldigt många lärare idag känner att de hinner inte med sitt uppdrag.
Då får jag bara fråga så här då. När du säger den här hyran, är den lika i alla skolor? Alltså per kvadratmeter eller är den olika?
Den är olika.
Varför blir den dyrare hos vissa och lägre hos andra?
Nu kan jag inte exakt hur det är, men det beror på om du har en ny skola, nyreparerad eller om du har en gammal, sliten skola.
Ja, men konsekvensen blir i alla fall, eftersom det är olika, att den skolan som är, då säger vi ny, då blir det mindre pengar till eleverna. Ja. Varför man är en ny skola.
Ja, så kan det vara.
Så då skulle man egentligen se till att alla barn med särskilda behov, de måste gå i gamla skolor naturligtvis.
Lite åt det hållet. Problemet är bara att de gamla skolorna ofta är byggda med ett så kallat mediatek. Det vill säga väldigt mycket utrymme mellan klassrummet som är en helt öppen lokal. Eller med långa korridorer. Alltså yta som inte går att använda till undervisning men som man ändå måste betala för. Så att det hjälper inte att gå i en gammal skola för att de kan också ha dyr hyra på grund av hur byggnaden ser ut.
Men vi ska lägga till om hyrespengen också att sen systemet infördes så har det ju blivit att det har slagit väldigt olika för exempelvis Strandskolan som är väldigt ny jämfört med Njupkär, Bergfoten som har bland de äldre lokalerna. Och det har man försökt justera så det inte ska vara så stor skillnad i skolpengen så att man har kompenserat lite grann. Så att det ska bli mer likvärdigt utrymme över till undervisning för eleverna.
Jag har stött på ett begrepp som heter bästa skolan eller bästa skolkommun kanske det heter. Mm. Vad är det för någonting? Alltså det är någon undersökning som görs har jag förstått. Mm. Men ja, berätta.
Precis. Lärarförbundet sammanställer olika resultat varje år utifrån landets 290 kommuner. Och det Lärarförbundet gör är att de samlar statistik som kommunerna uppger. Bland annat samlar de statistik från Skolverket och från SCB och sånt. Så att det de mäter, det är det som kommunen redovisar. Siffror som vem som helst kan plocka. Och de kriterierna som finns, det är resurser till skolan.
Kan man säga det ungefär skolpengen då?
Ja.
Ungefär?
Ja. Och då har de gjort ett likvärdigt system hur de tittar på kommunens resurser. Mm. Så att det finns massa fakta om hur de tar fram resurserna. Utbildade lärare, och då räknar man dem med högskolekompetens från förskola till grundskola och skolbarnsomsorg. Lärartäthet, och då tittar man också på andelen högskoleutbildade lärare. Man räknar inte in barnskötare i det kriteriet. De tittar på lön, de tittar på kommunen som avtalspart, andel barn i förskolan. Meritvärde, alltså betygen år 9, och meritvärdet år 9 jämfört med förväntade resultat.
Får jag avbryta dig där? Mm. Jag förstod att betyg var en sak och meritvärde var det här att nå målen.
Mm.
Vad hade jag förstått hela det? Det är två olika mått.
Ja,
att alltså nå målen, ja. Och att få ett betyg i ett ämne, det är inte riktigt
Nej.
Samma sak.
Nej, det är inte samma sak.
Okay. Ja.
Och så det här meritvärdet, då tar man ju hänsyn till tre olika saker. Bland annat vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har, om man är pojke eller flicka och nyanlända tar man hänsyn till.
Inte i meritvärdet utan i salsa.
I salsa, ja. Och det är salsavärdet jag pratar om.
Okay.
Precis, det var bra korrigering. Det är salsavärdet jag menar, inte meritvärdet.
Nej.
Och sen andelen godkända år 9 och andelen godkända i förhållande då till det här salsa-värdet. Och sen mäter de också de som börjar på gymnasiet inom 4 år. Hur många som går över till högskolan och hur många som har högskolebehörighet. Och så sammanställs alltihopa i en totalpoäng. Och Sveriges 290 kommuner rankas då från 1 till 290.
Och då blir ju den naturliga frågan, var ligger Tyresö på den här rankingen?
Ja, då är det ju lite spännande därför att 2014 års resultat presenteras den 2 september. Så då kan jag berätta om 2013 års resultat idag. Och av 290 kommuner när man sammanställer alla kriterier, då ligger vi på plats 225. Så det är ingen vidare smickrande placering för kommunen.
Ja, men någon måste ju ligga där också.
Ja, men det vill inte vi göra. Och det som är lite positivt faktiskt i kommunplanen som vi fick redovisad för ett par månader sedan, så står det att kommunen vill i kommunplanen att vi ska bli bästa skolkommun.
Känner ni att det är mycket prat och lite verkstad då?
Jajamensan.
Mycket prat.
Mycket prat och lite verkstad, för vi har inte fått presenterat hur vi ska bli bästa skolkommun.
Vi kanske får återkomma till det. Ja. Mm. Man då säga, i den här, det var ju ett antal olika kriterier. Mm. Finns det någonting där vi är lite bättre upp än 225 eller vad det nu var för någonting?
Ja, det gör det. Vi har ju fått en placering för varje kriterie. Och jag har en sammanställning som också finns på Lärarförbundets hemsida. Ja. Ja, www.lararforbundet.se/Tyresö. Där kan man söka på bästa skolkommun. Och där ser man en sammanställning av våra resultat från 2007 till 2013.
Och vad är vi bra på då?
Ja, det som vi är bra på, eller vårt bästa kriterie kan man väl säga, att vi ligger på plats 39 när det gäller övergång till högskolan.
Det är många som kommer in.
Det är många som har högskoleutbildning och också väljer att börja på högskolan. Ju fler människor som är högskoleutbildade, ju högre kvalitet får ju vi. Och sånt vi gör i Sverige, i samhället.
Och eftersom det ska bli 225 totalt som ett genomsnitt, vad är vi då inte bra på?
Ja, våra sämre placeringar, det är ju tyvärr då de tre som Lärarförbundet rankar som de tre viktigaste. Det är resurser, där ligger vi på plats 175. Men samtidigt så är det så att där har vi förbättrat oss de senaste 5 åren.
Mm.
Så att som sämst har vi legat på 264 på resurser.
Av 290?
Ja, nu ligger vi på 270, eller på 175.
Ja.
Och sen har vi andelen utbildade lärare. Där ligger vi på 286.
Det är bara 4 som är sämre. Mm. Om det nu är ett dåligt...
Ja, ja, det är en jumboplacering och det är ett allvarligt...
Okay.
Systemfel, att vi inte lyckas rekrytera behöriga lärare. För det är ju liksom en av de sakerna man i forskning ser är särskilt viktiga för att eleverna ska lyckas och nå målen.
Ja.
Och sen har vi då lärartätheten. Där ligger vi på plats 281.
Det får man väl också nästan säga en jumboplacering.
Ja.
Av 290 ligger på 281.
Ja. Ja, men då har vi förbättrat oss två placeringar sedan 2012.
Okej.
Okay. Sen är det ytterligare ett viktigt kriterium. Det är andelen friska lärare som Lärarförbundet mäter. Och det är de som har varit långtidssjukskrivna mer än 3 månader. Och där ligger vi på plats 173. Och det är en neråtgående trend från 2007 när vi låg på friska lärare på plats 1.
Där låg vi i topp.
Där låg vi i topp, 2007 på plats 1.
Och nu, vad sa du, är vi nere på?
Nu är vi nere på plats 173.
Finns det någon förklaring?
Jajamensan. Och den är jättelätt. Och det är mycket prat och många undersökningar som mäter lärares stress och lärares höga arbetsbörda. Och det har vi liksom varslat om och varnat om i flera år. För just det här med låg andel resurser, låg andel utbildade lärare, låg andel lärartäthet. Det gör ju att det blir en hög arbetsbörda. Det som är lite roligt att säga skulle väl i så fall vara att meritvärdet år 9. Ja, nu ser jag att det är faktiskt det som är vårt bästa resultat. Det ligger vi på plats 29. Så trots de här förutsättningarna så gör Tyresös lärare jättebra resultat för eleverna.
Men de blir sjukskrivna på kuppen?
Ja, och de har ganska mycket oredovisad övertidsarbete på kuppen. Som de gör, fast inte tar betalt för eller inte tar ut tid för. De bara gör och bjuder på det gratis.
Det är lite Florence Nightingale över hela.
Jajamensan, ja. Och om de lät bli att ha det som ett kall och faktiskt räknade varje timme, då är det troligt att de skulle ha jobbat färdigt sin arbetstid någon gång i april.
Alltså om man tittar på årsarbetstiden?
Om man tittar på årsarbetstiden.
Det är ju val nu. Det leder ju mig osökt in då på... Alltså alla partier ser de här valaffischerna ute. Man säger... Ja, det spelar ingen roll vilket parti det är. Det heter... Vi vill ha en bättre skola. Men det är väldigt lite konkreta förslag. Alltså hur man ska... Vad man menar med den här bättre skolan. Vad skulle ni säga är... Jag förstår att inte ni kan rekommendera ett parti, men idealpartiet utan att nämna någon namn, så här, vad ska stå i deras valmanifest för att ni ska vara nöjda?
Vi är ju partipolitiskt obundna, så vi tar ju inte ställning för ett eller annat parti. Nej. Men de frågorna vi tycker är viktiga för skolan att politikerna satsar på, det är väl i princip 6 huvudområden skulle man kunna säga. Det ena är ju då höjda lärarlöner. För med höjda lärarlöner så lockar man fler att vilja bli lärare. Och det är också de som är duktigast vi vill ha som lärare. Och får vi dem till lärare, då blir det bra skola.
Om man frågar när du säger högre löner, ja. Är oförskämd. Vad tjänar en lärare idag? Alltså någon slags genomsnitt? Ligger månadslönen på?
Ja, vi har ett avtal som säger att vi ska ha individuell lönesättning.
Ja.
Så att det är liksom... Det är väldigt stort spann mellan högsta och lägsta lön. Och beroende på vilken yrkeskategori man tittar på. Förskollärare har ju kanske löner som är uppemot mellan 26 000 och 30 000.
Ja.
Och där ligger väl grundskollärare på tidigare år också. Grundskollärare på högstadiet och gymnasiet, de tenderar att ligga över 30 000. Men...
30-35?
Nej, kanske inte uppemot 35.
Men 30-32?
Ja, 33.
Mm. Ja. Hur mycket mer ska en... Vad ska en lönenivån ligga på för att det ska bli eftertraktat att bli lärare?
Ja, om vi jämför lärares ansvar, utbildningsbakgrund, år på högskolan med andra likvärdiga yrkesgrupper så ligger vi 10 000 efter likvärdiga yrkesgrupper.
Får se om någon kan trolla med knäna.
Ja.
Ja, det var lönerna det. De andra,
ja, och sen behöver vi också satsningar på särskilt stöd till elever som behöver det. Det räcker inte att säga att allt ska lösas i klassrummet, utan det behövs extra satsningar på särskilt stöd. Och det behövs också extra satsningar på att anställa specialpedagoger och speciallärare. För det är en brist yrkesvara i skolan. Och det gör också att det blir bättre förutsättningar för de lärarna som finns där om man satsar på extra stöd. Vi skulle också vilja se att det är mer styrning av resurser till de skolor som mest behöver det. Till exempel det här
socioekonomiska bidraget.
Socioekonomiska bidraget. För det ligger ju inbakat i skolpengen nu. Vi skulle vilja se en större styrning av att det verkligen går till de skolorna där behovet är störst.
Ja, det förrättade lite. Det socioekonomiska bidraget ingår inte i skolpengen, men däremot är det stödet till elever i behov av särskilt stöd. Det är inbakat i skolpengen.
Så en del av skolpengen har det här socioekonomiska i alla fall?
Nej, det socioekonomiska, utan stöd till barn i behov.
Det finns med i skolpengen.
Ja.
Så även om en elev inte har det här behovet så finns det med i hans hennes skolpeng?
Ja.
Jaha, det låter ju... Ja.
Sen skulle vi också vilja se att skolledarna, det vill säga rektorer och biträdande rektorer, att de liksom kan lösgöra mer tid för att vara pedagogiska ledare. Även skolledarna har jättemycket administrativ börda och mycket budgetansvar och sådana saker som gör att de får sämre förutsättningar att leda pedagogiskt i verksamheten. Det vill säga att man verkligen utgår från skollag och läroplan att få läraren att jobba mer mot målen.
Vad innehåller det här pedagogiska stödet då, som rektorn, skolledaren skulle...
Egentligen får vi ju nog komma in på det systematiska kvalitetsarbetet då, som bland annat Skolinspektionen har haft. Tyresö har ju precis blivit besökt av Skolinspektionen och de har konstaterat att det systematiska kvalitetsarbetet brister i Tyresö. Vilket betyder att det här pedagogiska ledarskapet, som ju egentligen inte handlar om att gå in i detalj kring hur lärarna exakt jobbar, utan handlar om hur man utvecklas och sen kunna utvärdera det. Att man har en plan, det här målet ska vi nå, hur gör vi för att göra det och hur gick det?
Det blir ungefär, förlåt att jag bryter, men bara för att jag och lyssnarna ska förstå, för ni kan ju det här, men det är vi som inte kan. Det är ungefär som man i ett företag då har en säljkonferens på hösten, säger vi, för man nu ska man starta upp efter semestern. Mm. Och så sitter det någon där, försäljningschefen säger vi då, och ger argument för varför den här produkten är bra. Hur ska vi har nu på hösten ska vi sälja för 10 miljoner kronor. Vad ska vi göra för att nå det här 10 miljoner kronor? Och är det en hyggligt bra jämförelse?
Ja, ungefär så. Det är ju alltså, om man nu ser att det brister till exempel i matematik som det fanns i den här resultatsammanställningen. Att det är många elever som blir underkända i matematik. Då har vi ju i Tyresö just gått något som kallas för mattelyftet. Där man hjälps åt, man lär av varandra, lärarna lär av varandra. Vi tittar på eleverna, vad är det de lär av? När lär de? Vad är det vi gör? Vad är det vi säger för att de ska lära? När går det fram? Det är det kvalitetsarbetet. Och det kvalitetsarbetet behöver lyftas ännu högre. Så att vi inte har de här skillnaderna som vi har i de olika skolor i Tyresö. Utan att man även på högre nivå är intresserad av hur man följer upp elevernas resultat. Om vi nu ser att en skola inte får bättre resultat, varför inte då? Hur kan vi hjälpas åt? Hur kan vi göra? Det är det som är det systematiska kvalitetsarbetet.
Men den handlar ju också det liksom pedagogiska ansvaret från rektorn att även se över lärarens totala arbetsbörda, att ha tid för det som är viktigast. Det vill säga förbereda och efterarbeta lektionerna och planera undervisningen utifrån olika lärstilar på individnivå. Och det är väl där man vill rensa bort jättemycket med den här administrativa bördan. Så att rektorns ansvar är ju också att se till att man får möjlighet att fokusera på rätt saker.
Det låter i mina öron ungefär som den här diskussionen med polisen. Polisen är utbildad för att göra vissa saker. Och så får de sitta och hålla på med massa pappersarbete till exempel här. Mm. Man har ju pratat om att ha då civilanställda på polisen som gör pappersarbete.
Mm.
Skulle det vara någonting för er att få civilanställda? Ni förstår vad jag menar, alltså folk som får syssla med skrivarbete? Eller
ja, vi har fått en liknande fråga från ett parti faktiskt och funderat lite på det. Och det är ju jättebra om man kan få en som gör det där jobbet som bara vi ser som tråkigt pappersjobb. Men det får inte bli bekostnad av någon annan yrkeskategori, utan i så fall ska det bli extra utöver.
Nu förstod inte jag svaret riktigt, men det får inte drabba någon speciell yrkeskategori.
Nej, alltså den yrkeskategorin du föreslog, att kan det inte komma någon civilanställd?
Ja.
Jättegärna. Men det får inte bli så att man får den och måste ta bort någon annan.
Alltså, ja, okej, då förstår jag. Nej, utan ja. det ska komma till extra. Så att, för annars blir det ju meningslöst.
Ja.
Då blir det ju inte mer tid för om man tar bort lärare för att man ska ha ett skrivbiträde.
Precis.
Nej, då fattar jag.
Mm.
Men däremot kan man ju prata om att här, som du sa, rensa bland lärarnas arbetsuppgifter.
Ja.
Så lärarna gör ju ibland arbetsuppgifter som inte alls är relaterade till att eleverna ska nå högre kunskaper.
Mm.
Och det är de arbetsuppgifterna som egentligen en annan yrkesgrupp borde göra, att förskollärarna skottar eller hänger upp gardiner eller diskar eller så vidare och så vidare och så vidare. Det är massor med sådana uppgifter som lärare gör, fast de inte alls borde det, för det leder inte till ökad måluppfyllelse. Och om man tittade över uppdraget, lärarnas uppdrag, och rensade bort alla de icke måluppfyllande arbetsuppgifterna, så skulle det ju underlätta lärarnas yrkesvardag jättemycket.
Det här paketet nu med era önskemål, har ni någon aning hur mycket det kostar?
Nej, vi har naturligtvis inte räknat på det, för det tycker vi att det är ekonomers uppgift. Men man måste liksom vända fokus istället. Allt vi väljer att inte göra nu, det kostar sen. Väljer vi att inte utbilda nu, då kommer man inte in på gymnasiet. Och då får man gå ett extra år för att läsa in det man har missat i nian, och det kostar jättemycket pengar. Då är det mycket bättre att sätta in fler resurser i grundskolan, så vi inte får kommunmålet med 90% godkända elever, utan faktiskt når skollagens mål med 100% godkända elever. Då spar vi massor med pengar på att eleverna inte behöver gå ett extra år innan de kan söka gymnasiet. Och å andra sidan så spar vi också jättemycket pengar om vi kan få elever så att de blir utbildade på gymnasie, högskola, vuxenutbildning och faktiskt bli anställda istället för att hamna i arbetslöshet. Å andra sidan, de elever vi ser redan i förskolan som vi bedömer är risk att det misslyckas. I värsta fall, i de värsta världar, så hamnar det i kriminalitet, och vad kostar inte det?
Får jag fråga er om ni har någon uppfattning då? Ni har ju bägge två varit inne på det här med skolpengen. Det är en lika stor skolpeng till varje elev. Och en del av skolpengen är också ett slags stöd till särskilda behov.
Ja, alltså nu skiljer man ju inte på det. Förut var det så att man lyfte ut den delen. Nu har man behållit en mycket liten del till barn i behov av särskilt stöd som man kan söka om. Men det är väldigt, väldigt få som kan få del av den pengen. Och så har man bakat in det i skolpengen istället.
Skulle ni se då så här att om vi nu inte har mer pengar, skulle det vara bättre då att lite grann minska skolpengen för att få ett liten större pott till särskilda behov?
Jag har faktiskt precis ställt den frågan till vår förvaltningschef. Och då blev svaret att om det är så att man då ökar den socioekonomiska bidraget, då tas ju de pengarna från skolpengen. Det gör att det ser ut som att Tyresö får en sänkning av skolpengen. Och det ser inte bra ut. Man vill se, det ska se ut som att Tyresö har en hög skolpeng. Och då ser man inte att man tar del av pengarna till det socioekonomiska bidraget istället. Och därför väljer man att inte göra så.
Får jag tolka ditt svar som att utifrån Lärarförbundets perspektiv så skulle ni förorda att man sänkte skolpengen något så att den här potten fanns?
Det skulle ge en mycket mer likvärdig skola i Tyresö. Det skulle det.
Det finns ju en diskussion om statligt eller kommunalt. Vi hade ju en statlig skola en gång i tiden. Och sen blev den kommunaliserad. Alltså varje kommun styrde över skolverksamheten. Även om det finns en skollag. Men resurstilldelningen blev ju kommunen ansvarig för. Hur ser Lärarförbundet på det då? Ska den vara kommunal eller ska den vara statlig? Eller ligga på landstinget?
Ännu
kanske?
En onödig reform som stjäl resurser.
Det viktiga är inte vem som är huvudman, utan det viktiga är att undervisningen har hög kvalitet. Och det är alltså, huvudmannen måste ju skapa förutsättningar för lärarna att kunna bedriva hög kvalitet på undervisningen. Det är ju det allra, allra viktigaste. Och att lärarnas tid inte går åt sånt som andra borde göra, som vi pratade om förut. Det är ju så att det finns ju vissa skolformer som redan är statliga idag. Alltså staten är ju huvudman för vissa av lärarna. Och de lärarna har inte bättre betalt, har inte bättre villkor än de kommunala. Men däremot så borde kanske staten ta mer ansvar för hur resurserna fördelas inom kommunen, mellan kommuner och så vidare.
Jo, jag börjar säga så här, nu har vi farit runt lite här. Är det någonting ni vill ha sagt som jag har glömt fråga om? Eller har vi gått igenom?
Alltså jag tänkte lite på det här med hur ska vi få bättre kunskaper? Hur ska eleverna få bättre kunskaper? Hur ska det bli bättre i skolan? Och då tror jag att det som framförallt behövs, det är studiero, arbetsro för lärarna. Lärarna är väldigt reformtrötta. Det händer nya saker hela tiden och som man vet att så fort det infört något nytt så ska man lära sig det. Och det tar tid och kraft. Och det är något nytt nästan varje läsår för lärarna att lära sig, lära om. Och det tar tid och det tar kraft. Men sen behöver vi naturligtvis också arbetsro eller studiero för eleverna i klassrummen. Och det är också jätteviktigt att man behöver ge stöd tidigt till elever så att det inte hinner bli något större problem. Jätteviktigt att sätta in stödet i rätt tid. I dagsläget så sätts det ofta in ganska sent. Sen måste lärarna få tid att anpassa sin undervisning efter var och en av eleverna. Och det tar tid att planera, det tar tid att tänka ut vad man ska göra, hur man ska undervisa olika elever som har olika behov, olika lärstilar och så vidare. De måste avlastas från administrationen. Vi har väldigt mycket administration i till exempel Unicum som tar jättemycket tid.
Vad är Unicum för något?
Det är ett nätbaserat verktyg där vi skriver in hur det går för alla elever, om de når kunskapskraven eller inte. Vi skriver i alla utvecklingssamtal. Det kallas för IUPR, skriftlig individuell utvecklingsplan. Så skriver man in där vad de kan och vad nästa mål är och så vidare. Det tar väldigt mycket tid för lärarna att administrera det här för var och en av eleverna. Och dessvärre så tror jag att det är så här att det är väldigt många föräldrar som kanske inte tittar så mycket i Unicum. Alltså det är ett jättejobb som lärarna lägger ner men som kanske inte ger så jättemycket tillbaka därför att det inte är så många som ens in och läser allt det här som lärarna sitter och skriver.
På min tid när jag hade barn i skolan då gick man, tror jag, 2 gånger per år, alltså en gång på hösten och en gång på våren och hade ett kvartssamtal och så var det klart.
Två samtal per termin är det nu. Nu heter det inte kvartssamtal, nu heter det utvecklingssamtal och det är mellan en halvtimme och en timme. Sen är det ju så att de barn som är i behov av särskilt stöd, de måste ju ha extra samtal förstås, som har åtgärdsprogram och så vidare. Och då har ju de kanske en gång i månaden. Eller så.
Men om jag 2 gånger per termin får en slags återkoppling från lärarna, min son, dotter, går det så här för. Det här skriva i Ipsos eller vad nu det heter, från individuell.
IUP, var det?
Ja. Vad fyller det för funktioner då?
Ja, alltså egentligen är det samma sak. Det är en skriftlig dokumentation om hur det går för ditt barn. Och det står ju för individuell utvecklingsplan. Det är hur just ditt barn ska utvecklas.
Så först pratar man och talar om för föräldrarna vad man tycker att eleverna ska göra för att bli lite bättre. Det här fattas ditt barn. Ni kanske ska sitta och läsa några böcker eller vad det nu är för någonting. Istället för tv-tittande. Jag vet inte vad. Det kompletteras då med en skriftlig dokumentation som ungefär säger samma sak.
Den säger exakt samma sak. Det är ungefär samma sak man säger, både muntligt och skriftligt. Så är det. Sen har Skolverket just bestämt att man behöver egentligen bara göra det här en gång per termin skriftligt. Ja. 2 gånger muntligt, 1 gång skriftligt. Men i Unicum ska vi hela tiden föra den här skriftliga dokumentationen så att föräldrar har chans att gå in och se vad man jobbar med. Genom att lägga upp LPP-er eller hur det går för barnen om de har nått kraven i just det arbetsområdet som vi håller på med just nu. Ja. Och så vidare. Så det tar mycket tid ifrån lärarna, den administrationen. Sen är ju det här med mindre grupper i skolan också. Som också lärarna måste få tid att se varje elev. Och det har lite med lokaler att göra också. Därför att vi har brist på lokaler. Det är svårt att göra mindre grupper eftersom vi inte har fler lokaler att sätta eleverna i. Men det skulle vara en väldigt bra förutsättning för att kunna se eleverna. Och sen även på fritidshemmen som där är också väldigt stora grupper. Om barnen har det bra hela skoldagen, både före lektioner, mellan lektioner och efter lektioner, så mår de bra och presterar mycket bättre även under lektionstid. Och till sist elevhälsan som man har skurit i jättemycket. Funnits det skolsköterskor, kuratorer, psykologer som barn som inte har det bra skulle kunna få stöd av, så skulle vi också kunna öka kunskaperna och de skulle få det stöd de behöver och inte störa i klassrummet eller annat som kan bli följderna.
Okej, jag är jätteglad att i alla fall några av mina frågetecken har rätats ut och hoppas lyssnarna också har fått sig nyttigheter till livs. Jag ber att få tacka er för att ni ville ge oss det här.
Tack.
Och lycka till med att ni får rätt politiker.
Ja, får se.
Tack så mycket.
Tack.